Trevligt att vara tillbaka här. Det är inte så att jag är jättedålig på att räkna, men jag har tappat räkningen på hur många gånger jag har varit här nu. Om det är 5 eller 6 eller någonting. Kom gärna tillbaka. Allt är lika roligt och ta en liten sväng in i Småland. Jag har ju bott i Småland ett antal år. Men nu i Blekinge i Karlskrona. Är det någon som inte har träffat mig förut? Vi har träffats. Ja, jag behöver kanske inte göra någon jättestor presentation då. Jag bor i alla fall i Karlskrona, jobbar i frikyrkan Jämjö strax utanför. Och jag jobbar också på Fryshuset i Karlskrona som fritidsledare med ungdomar där. Och så skriver jag lite böcker. Så jag har ju alltid med mig mina böcker. Jag vet att det är många här som redan har ett par stycken, men det finns där nere i alla fall efteråt ifall ni vill titta på det. Kanske någon ni har saknat, kanske vill ha någon julklapp eller någonting annat. Eller läsa någonting nu i höstmörkret, för nu börjar det bli höst på riktigt. Till och med i Karlskrona börjar det bli höst. Nu ska vi be. Ska vi stå upp när vi ber? Står vi inför kungars kung, och så är det bra att få blodcirkulation också. Ja, kära Jesus, vi tackar dig för den här söndagen. Jag tackar dig för var och en som är här just nu. Du ser också de som skulle vilja vara här, men som av olika skäl inte kan. Välsigna dem där de är. Men jag ber verkligen i ditt namn, gör ditt ord levande för oss. Och låt oss få gå härifrån styrkta av, i vår ande. Och i vår iver att tjäna dig med glädje. Och kom helig ande och gör det du vill. Amen. Varsågod och sitt. Jesus, hör ditt rop är titeln på min predikan idag. Och vi ska dyka ner alldeles strax i en text från Lukas evangeliet kapitel 18. Jesus närmar sig Jeriko. Den här staden som man kallar världens äldsta stad. Jag vet inte hur sant det är, men den är väl då antagligen åtminstone väldigt gammal. Och det är ju en speciell plats som Jeriko ligger på, bredvid Jordanfloden där Jesus döptes, någonstans där längs kanten döptes han. Och Jeriko ligger ju 260 meter under havets nivå. Det är ju inte många ställen som gör, men så är det. Men du kan komma ännu längre ner om du fortsätter ner till Döda havet, så är det över 300 om jag minns rätt. Det är så långt bort från solen så att om du badar i Döda havet så behöver du inte ta på dig solskyddsfaktor, för solens kraft tappar. Det är ganska fascinerande att det krävs så lite. Jorden ligger liksom perfekt placerad, förstår man, i avståndet till solen. För att det ska kunna vara liv här. Vi tar och läser vad som hände när Jesus gick in i Jeriko. Och vi gör det då från Lukas 18, vers 35. Och lite framåt. När Jesus närmade sig Jeriko satt en blind man vid vägen och tiggde. Han hörde folk gå förbi och frågade vad som hände. Man berättade för honom att Jesus från Nazaret gick förbi. Och då ropade han: Jesus, Davids son, förbarma dig över mig. De som gick främst sa åt honom att vara tyst. Men han ropade bara ännu högre: Davids son, förbarma dig över mig. Och Jesus stannade och befallde att mannen skulle ledas fram till honom. När han kom närmare frågade Jesus: vad vill du att jag ska göra för dig? Han svarade: Herre, gör så att jag kan se igen. Och Jesus sa till honom: du får din syn, din tro har frälst dig. Genast kunde han se, och han följde Jesus och prisade Gud. Och allt folket som såg det prisade Gud. Värt att lägga märke till vad som händer när den här mannen blir helad. Att han blev inte bara frisk, utan han började prisa och tacka Gud. Det hände någonting på insidan med hans tro. Och folket runt omkring som såg detta, det hände någonting med deras tro också. De började också prisa och ära Gud. Den här blinde mannen var så att säga utanför i samhället. Var man sjuk på den här tiden och i synnerhet om man var blind så hade man inte mycket att bidra med. Och man såg ner på de som var sjuka. Faktum var att man spottade på de blinda. Så man var van att bli skymfad, van att bli hånad. Och när han hör att det är Jesus som kommer, för han hör ju bra, och de berättar att det är Jesus som kommer, så växer ju någonting i honom och han börjar ropa på Jesus. Men folket är då runt omkring, de reagerar genom att säga att han ska vara tyst. Han ska inte få göra sin röst hörd. Egentligen tycker man att de borde hjälpa honom fram till Jesus, men det gör de inte. Utan de tycker att du ska inte göra din röst hörd. Den här mannen själv kanske kände att han mest var en börda för samhället eller en börda för sin familj om man hade någon. Uppenbarligen så tyckte folket runt omkring det också. Även idag så kan man ju känna så som människa. Att vad bidrar jag med? Jag kanske är mest en börda. Jag har tänkt så några gånger. Kanske tänker så folk så om varandra ibland. Jag tror inte att vi är helt befriande från det här tänket. Även om det är lite annorlunda hos oss idag. Men någonting som är tryggt att veta det är att Jesus ser på människor på ett annat sätt. Alla människor har ett oerhört stort värde. Och det spelar ingen roll vad jag tycker om mig själv eller vad du tycker om dig själv eller vad någon annan tycker om oss. Jesus ser på dig. Du är dyrbar, du är viktig för honom. Och om vi ropar likt den här blinde mannen gjorde så kommer han oss till mötes. Det är Jesus natur. Jesus kommer till den som ropar av hela sitt hjärta. Vi förstår att det fanns många sjuka där. Det var fullt med folk i Jeriko. Men det var en som ropade. Och till honom gick Jesus för att han ropade. Mannen i texten blev frälst för sin tro på Jesus. Han fick sin syn tillbaka. Jesus sa ju faktiskt, din tro har räddat dig. Din tro har frälst dig. Och gissningsvis så fick han en ny plats i samhället. Eller det måste han ju fått, tänker jag. Vi ska se vad som händer lite längre fram. Så vi fortsätter helt enkelt och läser, men vi kliver in i ett nytt kapitel. Kapitel 19. Så Jesus botar den blinde och så går han vidare in i Jeriko. Jesus kom in i Jeriko och vandrade genom staden. Där fanns en man som hette Zacchaeus. Han var förman vid tullen och han var rik. Han ville se vem Jesus var men kunde inte för folkets skull eftersom han var liten till växten. Då sprang han i förväg och klättrade upp i ett mullbärsfikonträd för att se honom, eftersom Jesus skulle komma den vägen. När Jesus kom till det stället såg han upp och sa till honom, Zacchaeus, skynda dig ner, för idag måste jag gästa ditt hem. Zacchaeus skyndade sig ner och tog emot honom med glädje. Alla som såg det mumlade förargat. Han tog in hos en syndare. Men Zacchaeus stod där och sa till Herren, hälften av det jag har, Herre, ger jag till de fattiga. Och har jag lurat någon på något betalar jag fyrdubbelt igen. Jesus sa till honom, idag har frälsningen kommit till det här huset. För också han är en Abrahams son. Människosonen har kommit för att söka upp och frälsa det som var förlorat. Sackeus är förman vid tullen. Och på den här tiden var ju Israel ockuperat av romarna. Och var man förman vid tullen, då innebar ju det att man jobbade för ockupationsmakten, vilket per automatik betydde att man var hatad, mycket illa omtyckt av alla andra judar. Och dessutom verkade det som att han stal lite grann, plockade in lite för mycket pengar, vilket gjorde honom till en syndare, någon som stal. Och när Sackeus får höra att Jesus är i Jeriko, så händer någonting i hans hjärta. Han vill se vem Jesus är. Men det är så mycket folk. Alltså, när man läser den här texten så måste man inse att här är det mycket folk. Så mycket folk så att Sackeus faktiskt inte ens kan klämma sig fram. Det kan man ju tycka att han kanske kunde ha gjort, liksom, hittat någon plats där han kunde se. Men det var så mycket folk så han lyckades inte med det. Och eftersom att han var kort till växeln så tänkte han att jag får leta upp en bättre plats. Jag får gå lite före de andra. Så han sprang och han klättrade upp i träd. Rika, lite mognare män sprang inte och klättrade inte i träd. Man gör kanske inte det så ofta här i samhället heller. Hur många gamla gubbar ser ni upp i träden här i Emmaboda? Och gör man det så kommer man att tycka, vad sysslar han med där uppe? Men det var faktiskt så, jag läser någonstans att det liksom, det gjorde man verkligen inte på den här tiden. Men Sackeus, han är så ivrig att han måste se Jesus. Det är någonting i hans hjärta som har vaknat. Han bara känner att jag måste se Jesus. Han förstår kanske inte varför, men någonting i honom säger att jag måste ha Jesus. Så att han springer i förväg, han klättrar upp i det där trädet. Och när Jesus kommer fram till den platsen så stannar han. Och jag tror att vi alla förstår att Jesus och Sackeus kände inte varandra. För Sackeus ville ju veta vem Jesus var. De hade ingen relation. Men när Jesus ser Sackeus i trädet, jag tror att Jesus ser honom på avstånd. Och Jesus förstår att det här, så där brukar det inte se ut i träden i Jeriko. Folk, men brukar inte sitta där. Och så jag tror att Jesus kastar upp en bön. Han frågar anden, vem är det där? Varför sitter han i trädet? För nu vet att Jesus har gjort sig ut till människan. Han klädde av sig sin himmelska makt när han blev människa. Så han var lika beroende av att lyssna in Guds röst som du och jag är. Skillnaden är att han hade en klar kanal, det fanns ingen synd i hans liv. Men han behövde fråga för att få kunskap från anden, precis som vi kan göra. Och då tror jag att han fick reda på, eller jag vet det, att den här mannen heter Sackeus. Och han fick säkert reda på vem han var. Och Jesus, det är så intressant att han säger till Sackeus, idag måste jag gästa ditt hem. Återigen, det fanns hur många människor som helst i Jeriko. Som alla stod där och var intresserade. Men om någon anledning så var det Sackeus hus som Jesus måste besöka. Och jag tror inte att det kan betyda någonting annat än att Sackeus var mer desperat, längtade mer efter förvandling i sitt liv än någon annan gjorde. Han fick släppa in Jesus i sitt hem, men också i sitt hjärta. Ett hjärta som var trasigt, som var mörkt. Han var förlorad. Men han blev räddad. för att han var desperat. För att han uttryckte sin desperation. Och Gud såg det och mötte honom. Kanske att berättelsen om Sackeus är en av de starkaste omvändelseberättelserna som finns i Bibeln, tänker jag. Det finns ju många fantastiska berättelser i Bibeln, men jag tycker att den här är oerhört stor. För det, den lilla information som vi får om Sackeus är ju ändå att han är en girig människa. Bara det att man liksom som jude jobbar, tar det steget att börja jobba för fienden, det säger någonting om honom. Och han fick pengar och han stal. Han var girig. Och att en människa som älskar pengar plötsligt i ett ögonblick blir generös, det är ett stort mirakel. Det är inte så att han går en kurs i hur man ska bli generös som tar flera veckor eller år, utan det händer i ett ögonblick. Det händer i samma sekund som man får möta Jesus. Han hinner knappt komma ner från trädet innan hans hjärta är förvandlat. Alltså det är helt otroligt vad som kan hända med en människa som får möta Jesus och öppna sitt hjärta för Jesus. Det hände då och det hände med dig och mig om vi öppnar vårt hjärta helt och fullt för Jesus. Jesus ser oss när vi längtar. Han kommer till oss och vill bli en del av vårt liv. Han vill komma in och ställa allting till rätta i mitt liv, i ditt liv. Om vi ger honom fullt tillträde till vårt hjärtas djup, så kan vad som helst hända. Saker vi inte själva kunnat drömma om. Det är faktiskt så att man kan säga ja till Jesus. Man kan få sin frälsning. Men man kan släppa in Jesus liksom bara in i hallen. I sitt inre. Men Jesus vill komma in i hela huset och få öppna varenda skåp och ta ut de där gamla sakerna som vi ibland bär på. Ibland bär vi på bitterhet. Någon har gjort någonting. Kanske var det länge sedan. Men man är inte riktigt beredd att förlåta, för då var det en annan som gjorde någonting. Men sån där bitterheten, den sitter där och den hindrar flödet av liv och kraft. Den heliga andes kraft i ditt liv. Kanske har man själv gjort någonting som man skäms oerhört mycket för. Och man vill bestraffa sig själv istället för att ge dig till Gud. Se till att du inte bär på bitterhet, oförsoning eller någonting. Se till att släppa det. Även om det är så att den som du haft någon slags konflikt med, liten eller stor, inte ens lever längre. Eller om den personen inte är beredd att säga förlåt, så kan vi göra det vi kan göra. Så att vi blir fria. Det kanske inte är någon som har det minsta problem med det här. Men skulle det vara det, så vill jag bara uppmuntra dig. Se till att släppa det och få bli fri. Och kunna andas med lätthet. Och vara en tjänare för Jesus i full kraft. Det står faktiskt i Bibeln, den som hatar sin broder eller syster är fortfarande kvar i mörkret. Men när vi ger oss helt till Jesus, så kan vad som helst hända. Saker vi inte själva kunnat drömma om. Och jag är ganska säker på att den här blinde mannen vi läste om, när han vaknade den där morgonen, så trodde han att han skulle sitta där han brukar sitta. Han trodde han skulle få ta emot ett par spott i ansiktet, men förhoppningsvis få lite pengar till skänks. Han trodde att han den kvällen skulle få gå och lägga sig var han nu sov någonstans. Samma plåga varje dag, men Han fick möta Jesus och allt förändrades. När Zacchaeus vaknade den här morgonen så trodde nog inte heller han att han skulle ge bort hälften vad han ägde till de fattiga. Det hade han nog inga planer på. För det var inte så han tänkte. Men när han fick möta Jesus, när han fick bli frälst, så hände någonting med hans sätt att tänka. Tänk vad stort det är. Det Gud kan göra. Jag vet inte om ni minns min berättelse. Jag ska inte dra den nu. Men när jag vaknade morgonen den 12 april 1997. Så trodde inte jag att jag skulle bli frälst den dagen. Jag vaknade mycket bakfull. Jag hade varit på krogen fram till 2-3 på natten. Och festat. Jag mådde skit. Men min mamma och pappa bjöd med mig och min tjej Karina till kyrkan. Och de mutade oss, brukar jag säga, med pizza. Och pizza kan man vara sugen på. Ni har ni kanske aldrig varit bakfulla, men när man det så är man ofta sugen på något som mat. Så jag tackade ja och följde med. Men den gudstjänsten uppenbarade sig Jesus för mig. Jag fick ta emot honom till frälsning. Ångest och allting som jag bar på, allt mörker som jag hade fyllt mig med, och han lyftes av mig. För den som tar emot Jesus Kristus är en ny skapelse. Det gamla är förbi, någonting nytt har kommit. Slöjan tas bort, och ni vet alla de här orden. Det är på riktigt. Jag blir fylld av helig ande, blir fylld av liv. Istället för att vilja dö, som jag faktiskt hade tankar om, så vill jag leva. Och det är 26 år sedan nu. Och det håller. Jag skulle kunna säga som Paulus, jag har bevarat tro. Men det kunde inte jag ana den morgonen när jag vaknade. Men jag fick möta Jesus. Och i ett ögonblick förändrades allt. Det finns ingen människa här som du känner som inte Gud kan göra någonting nytt med. Så se till att ni ber hårt, ber mycket och ber med en visshet om att allt är möjligt. Allt är möjligt för den som tror. Det som är spännande med min berättelse, det är att jag ropade inte på Jesus. Som den blinde mannen gjorde och som Zacchaeus gjorde ett uttryck för med sitt beteende. Jag gick inte till kyrkan för att söka Gud. Men det fanns åtminstone två personer som ropade av hela sitt hjärta. Det var min mamma och min pappa. Och de fick bönesvar. Vad hade hänt om den blinde mannen inte varit så desperat efter förändring i sitt liv så att han inte hade ropat? Vad hade hänt om han lyssnat på dem som sa att han skulle vara tyst och slutat att ropa? Jag är helt säker på att då hade inte Jesus kommit till honom. För Jesus kom till honom för att han hörde att det var någon som ropade. Jesus kom till honom för att det var någon som ropade av hela sitt hjärta. Han hade kunnat sitta där och tänkt, det är ingen idé. Vad hade hänt om Zacchaeus inte varit så ivrig att få se Jesus? Han klättrat upp i det där trädet. Han hade också kunnat tänkt, jag ser ändå ingenting. Jag går hem. Vad hade hänt då? Det hade inte blivit någon förvandling i Sackeus liv. Jag är rätt säker på att vi hade inte haft de här två berättelserna i Bibeln. Om det inte hade varit så att de här två männen av hela sitt hjärta ropat. Jesus sa ju, din tro har frälst dig. Den här mannens desperation efter förändring var det som var startskottet. Ibland undrar jag hur många mäktiga ingripanden av Jesus som vi liksom missar på grund av att vi inte är tillräckligt desperata. Eller kanske inte riktigt tror att det är någon idé att gå till förbönen eller ta den här bönestunden hemma eller be den här extra gången för sin vän. Jesus hör oss när vi ber. Jesus hör oss när vi ropar. De helande under och frälsningsunder som vi läser om i Bibeln handlar om människor, och män och kvinnor som lät sin längtan efter Jesus bli till en handling. Ett rop. En utsträckt hand. Den här kvinnan med blödningar. Hon smög sig på Jesus. Men hon visste i sitt hjärta att bara jag nuddar vid hans kläder, för det är det hon rör vid, så kommer jag bli frisk. Hon var liksom uppfylld av den här vissheten att det är det som räcker. Men svaret finns hos Jesus. Det är inte att ta in någon annan människas kläder. Det var Jesus hon behövde sträckas efter. Och hon gör det. Och hon blir frisk. Och Jesus känner det och pratar med henne. Jag sa ju det att jag ropade inte på Jesus, men mina föräldrar ropade för mig. Vi har ju en annan helt fantastisk berättelse i Bibeln. Om en lam man som har ett par vänner som är väldigt handlingskraftiga. Jesus sitter och predikar inne i ett hus. Och det är fullt med folk, så de kan inte komma in i huset med sin lame vän. Så de klättrar upp på taket. Och de börjar plocka isär taket. Så att de kan hissa ner honom framför Jesus. Om vi nu pratar om det här med att vara desperat. Där har du en berättelse om ett par vänner som var desperata efter förvandling hos för sin lame vän. De hade ju kunnat vänta. De hade ju kunnat vänta tills Jesus var klar och folk gick hem. De kanske hade fått vänta några timmar. De hade kunnat vänta, men de kunde inte. Det var liksom någonting inombords som inte kunde. Så de plockade isär taket. Nu är det inte riktigt lika avancerade tak som vi har. Men ändå, det är ganska stor grej faktiskt. Som uttrycker en enorm desperation. Och jag ställer mig dig själv den frågan. Hur ofta är jag så desperat efter Jesus? Det finns ett ställe i Bibeln, och det kanske finns något mer, men det är det enda som jag kan just nu i alla fall minnas. Det finns ett ställe i Bibeln där det verkar som att Jesus tar initiativ. Och det är vid Betesdadammen, där det är en man som har varit sjuk i 38 år. Där Jesus ser honom och vet vem man är och frågar. Men han frågar, vill du bli frisk? Han vill ha en respons även från den mannen. Men jag tror att det är den enda berättelsen vi har där Jesus tar initiativ. Annars är alla större mirakel att människor kommer. Människor tar steg. Människor uttrycker en desperation. Det kanske kan finnas någonting mer. Men även där så säger Jesus, vad vill du att jag ska göra för dig? Eller vill du bli frisk sen? Men frågan om vad vill du jag ska göra för dig, den ställer han ganska ofta. Och den frågan ställer han till dig idag. Vad vill du att Jesus ska göra för dig? Om det finns någonting du vill att Jesus ska göra för dig, se till att du uttrycker det då i en bön. Om en liten stund, om några minuter, så ska vi be. Vi ska sjunga några sånger till. Och det finns möjlighet om du vill ha förbön. Jag ber gärna med dig. Ni kan ju be för varandra i bänkarna också. Men se till att det du har på ditt hjärta, se till att det blir till en handling, ett rop på Jesus. Bibeln säger, närma er Gud, så ska han närma sig er. Det står också i Jeremia 29, vers 13. Ni ska söka mig, säger Gud. Och ni ska också finna mig. Det är ju löften där. Ni ska söka mig, ni ska också finna mig. Men så kommer detta. Om ni söker mig av hela ert hjärta. Att vi verkligen vill möta Jesus. Att vi verkligen vill ha förändring, det är en viktig sak. Gud tvingar sig inte på. Vi har en fri vilja. Han har all makt. Han har dött på korset. Alla synder liksom är besegrade. Men vi vet ju det. Att varje person här i Emmaboda och resten av världen behöver själv komma och säga, Jesus, det du gjorde för mig. Eller det du gjorde på korset, det gjorde du för mig. Jag förstår det. Jag tar emot det. För var och en som tog emot honom har rätten att bli ett Guds barn. Så det är så viktigt att vi uttrycker vår längtan. Att det får bli till handling. Så ropa, gör dina önskningar kända för Jesus. Det är också ett bibelord, ni vet. Uppmaning återigen. Gör era önskningar kända. Vi ska inte vara passiva och vänta och hoppas. Vi ska ropa på Jesus. Vi ska sträcka oss efter honom. Jag har varit på... Under min tid som pastor och kristen så har jag varit på en mörk plats några gånger. Där olika saker har hänt som har gjort att man liksom har tappat modet ganska mycket. Du har kanske varit med om det också. Och jag har varit kanske 3 gånger så här riktigt nere. Där jag har känt att nej, men nu orkar jag inte mer. Jag orkar inte mer nu. Någon gång har det handlat om att jag säger upp det här med att vara pastor och predika. Jag orkar inte mer. Någon annan gång har det handlat om något annat. Och när man har kommit till den punkten där man, nu orkar jag inte mer. Nu orkar jag inte. Utan man bara säger, nu får du gripa in. Då har det alltid vänt. Men det är precis som ibland att man måste komma till någon viss nivå. För att den där desperationen. Det är liksom bara det som finns kvar. Att man verkligen sträcker sig. Så har du någonting. Låt Jesus få höra den nu när vi strax ska be. Och kom ihåg att Jesus älskar dig. Jesus har dött på korset för dig. Och att det inte finns någonting som kan skilja oss från honom. Och inte ens döden. Döden känns ju så definitiv på något vis. Men nej, inte ens döden kan skilja oss från Jesus. Visst är det bra? Vi vill ju alla leva vårt liv och göra det så gott vi kan. Och precis som Paulus uttryckte så längtade han efter himlen. Han ville samtidigt ta tillvara på varje dag han hade. Men när den där dagen till slut kommer, när man sluter sina ögon för sista gången, så är det inte kört. Det är då det börjar på riktigt. Och det är ändå ganska hoppfullt att leva med det. Och det är så många människor här utanför som inte lever med det hoppet. Det måste vara så tungt att leva med tiden och tro att det inte finns något mer. De människorna behöver oss. Ja, de behöver Jesus. Men ni vet att det är vi som har fått uppdraget att gå ut till dem. De som inte kommer hit av sig själva, de ska vi möta. Det är en bön som vi som olika församlingar verkligen bör ha högt på vår lista. Hur kan vi nå nya människor? Som kanske inte vet och förstår att de behöver ropa på Jesus. Yes, ska vi ta och be. Vi ska också sjunga någon sång, så den som ska spela kan ju lika gärna komma fram. Göra sig redo, tänker jag. Eller har du något du vill säga?
Det är ju, vi ska ju komma till Jesus. Och då tyckte jag passar bra till att sjunga 474. Herre, till dig får jag komma.
Mm. Det blir bra. Men vi ber och sen sjunger vi. Ja, kära Jesus Kristus, vi tackar dig för att du är vår Herre. Att du är kärlek. Tackar dig för att du hör oss när vi ber. Du hör oss när vi ropar. Och du vill hjälpa oss med allt som tynger oss, Jesus. Allt från de små sakerna till de stora. Du vill hjälpa oss, du vill vägleda oss. Och du ser var och en här just nu. Du ser vad som har tankar, funderingar som har dykt upp. Du ser böner som kanske bes just nu. Jag bara tackar dig för att du hör våra böner. Och hjälp oss att verkligen komma till dig med det vi bär på. Hjälp oss att inte bära vidare på tunga bördor, utan låt oss kunna ge dem till dig. Så jag ber om dig i ditt namn, Jesus Kristus. Kom, helige Ande, och möt oss. Fyll oss, käre Jesus Kristus. Amen.